Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig att du är nådefull och barmhärtig, att du är vårt hopp. Och vi ber, Herre, att du ska synliggöra i våra hjärtan att det du har att komma med är sant. Och det är löften till oss, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Ni får gärna sätta er ner. I några veckor har vi i denna församlingen pratat om ett särskilt kapitel i Bibeln, Romarbrevet 8. Och ni kanske undrar varför. Varför just detta kapitel? Det känns lite random att bara ta ett kapitel. Anledningen vi har tagit det här kapitlet är för att det här är inget kapitel som något annat. Romarbrevet anses ofta vara en av Bibelns största teologiska mästerverk. Det är en sån här bok man kan studera resten av sitt liv och ständigt upptäcka nya saker. Jag tror det är sant om alla böcker i Bibeln, men det är i alla fall sant om Romarbrevet. Och kapitel 8 anses ofta vara hjärtat av Romarbrevet. Det är crescendot, det är liksom höjdpunkten i boken. Och därför har vi tänkt att det är ett kapitel som är gott att marinera sig i lite som församling. Vi har några veckor kvar. Och jag vill uppmuntra er som går till den här församlingen att under dessa veckor läs Romarbrevet 8. Det är ett fantastiskt kapitel att läsa om och om igen. Och låt det vara en del av någonting vi i församlingen håller på med nu. Sanningar vi vill betona och höra på nytt. Så det är min uppmuntran. Och jag vill också uppmuntra att om du inte har din bibel så är det så lyxigt att det finns lite biblar här i bänken. Så man får gärna om man vill ha uppe Romarbrevet 8. Framför sig medans vi talar om denna texten från vers 18. I texten vi har hört så överväger Paulus frågan: är det värt att följa Jesus? Är det värt det? Jag vet inte om du har ställt frågan, men att följa Jesus kommer med utmaningar. Jesus kallar oss till saker som vi kanske inte naturligt vill göra alltid. Jesus kallar oss till att säga nej till vissa saker som våra begär kanske vill. Jesus kallar oss till renhet, en mängd saker som kan vara utmanande. Att följa Jesus kan innebära konsekvenser för våra relationer. Det är många som kan anse en lite märklig av att tro på Jesus. Så i många länder så kan man förföljas på fruktansvärda sätt bara för att man tror på Jesus. Så är det värt det när det kommer med konsekvenser. Och Paulus i denna texten har försökt räkna på saken. Den här första frasen, i vers 18, jag menar att den här världens lidande, det ordet menar, det grekiska ordet logizomai, där vi får ord som logik och logistik ifrån. Ofta är det en matematisk term. Jag har räknat på. Eller någonting som har med argumentation. Jag har tänkt igenom. Jag har övervägt och landat i den här slutsatsen. Så det Paulus gör är att han försöker visa på matten. Han har räknat på det. Är det värt att följa Jesus? Och han vet att det innebär särskilt för honom lidande. I ett annat kapitel i andra Korintherbrevet 11 så gör Paulus en märklig lista av saker han har varit med om. Och då säger han så här i andra Korintherbrevet 11, vers 23. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta varit i livsfara. Tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn har jag drivit på öppet hav. Jag har ofta varit på resor, i faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under möda och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta fastande, frusen och naken. Lämpligt ljud. Vem som gjorde det? Han har en del att överväga. Men ändå, när han gör matten, när han räknar på saker, han liksom tar upp vågen, fördelar, nackdelar. Och när han jämför, är det som att nackdelarna inte ens syns. För vad han har funnit i personen Jesus är någonting som är så mycket bättre än alla negativa konsekvenser av att följa Jesus. I ett annat brev, i Filipperbrevet 3, där Paulus minns sitt gamla liv, där han liksom levde ett flott liv i den liksom religiösa eliten, så räknar han upp liksom alla privilegier han hade. Så säger han, men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Ja, jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mera värt. Kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Vad Paulus säger i denna texten är att när han har gjort matten så kan inte denna världens lidande jämföras med vad Jesus har att ge. Det är det han säger i vers 18. Jag menar att den här tidens lidande kan inte jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och min bön denna söndag är att du och jag ska få kraft att våga tro att det här är på riktigt. Att vi ska få kraft till att tro och förtrösta på att det bästa ligger framför oss. Att oavsett hur mörka våra omständigheter är, så är vår framtid när vi tror på Jesus oerhört ljus. Och det finns inget som kan räknas med glädjen och ljuset som ska komma. Och vi måste leva i ljuset av detta kommande hopp. Det finns hopp in i nuet där Jesus kan bryta kedjor, bryta liksom rädslor. Men det finns ett överväldigande hopp som kommer vara totalt i framtiden. Så sättet Paulus vill tala om detta är att i texten vi har hört så börjar han med en väldigt realistisk bild om tillvaron vi lever i. Han börjar prata om skapelsen. Har ni någonsin funderat på varför Gud har gjort en så vacker skapelse? Gud hade kunnat bara göra en grå funktionell skapelse som fungerar. Men ändå så när Gud skapade denna jorden och denna universum så gjorde han den otroligt vacker med miljoner färgnyanser som våra ögon inte ens kan ta in. Som betyder att världen är vackrare än vad vi ens har förmågan att ta in. Så världen är otroligt vacker. Skapelsen är otroligt vacker. Samtidigt så är skapelsen otroligt orolig. Vi lever i en värld där det finns naturkatastrofer, pandemier, kaos. Och Bibeln är brutalt ärlig med tillvaron vi lever i. Den försöker inte ge en annan bild av tillvaron. Den försöker inte få oss ignorera vad som är svårt i denna världen. Utan den betonar, nej, skapelsen är inte som den är tänkt att vara. Det är någonting som är fel. Och enligt Bibelns narrativ så är det att Gud skapade en god värld fylld med potential. Men när människan gjorde uppror så vände de sin rygg mot enda källan till liv och hopp Och då spreds det runt hela världen död och förgängelse. Och det har rubbat hela skapelsen och varje människa. Så Paulus betonar här både att skapelsen, det är som att den suckar och våndas. Det finns kaos i denna skapelsen. Och så betonar det att även i oss människor så finns samma kaos, samma vånda, samma typ av suckar. Olika begär som vi kanske inte vill åt saker som är gott. Begär som vill åt olika håll och så vidare. Vi vill... Bilden Romarbrevet målar är bilden som vi erfar. Men in i den här väldigt oroliga bilden av vår tillvaro så vill Paulus predika ett hopp för oss. Hoppet är delvis, som jag läste i Filipperbrevet 3, att redan nu kan vi få lära känna Jesus och i hans namn finns läkedom för våra liv in i nuet. Men det han vill i denna texten är också att vi ska bli människor som blickar framåt och väntar på det hopp som ska komma. Ett hopp som vi är tänkta att tänka på, påminnas om och om igen. För jag tror att vår värld behöver hopp. Tror ni det? Det är en värld som behöver hopp. Det har blivit påtagligt för mig att det senaste året har jag sett lite fler filmer än vanligt som försöker beskriva ett hopp för ateister. Det är filmer som är ärliga, men vi lever i en värld fylld med död. Och hur lever man ett meningsfullt liv? Så försöker dessa filmer på ett sätt måla någon bild av hopp i en värld utan Gud. Och det som har slått mig när jag har sett de här filmerna är... Vilket fattigt hopp de här filmerna faktiskt har att ge. För hoppet är egentligen... Hoppas att du fattar bra beslut. Maximera ditt liv. Och hoppas att du har tur. Kör. Väldigt hoppfullt kanske för folk i väst. Som är kanske lite bättre till liksom hur vi lever och så vidare. Men i slutändan är det ganska hopplöst. Och en ateistisk regissör som inte försöker ge ett falskt hopp är regissören som heter Woody Allen. Och Woody Allen var lite nästan besatt i frågan, eller han lever fortfarande tror jag. Ja, någon kan googla det sen. Men Woody Allen var kanske besatt i frågan om döden. Och han kunde inte sluta tänka på döden. Så när han var på en liksom basketmatch och det är någon ung basketspelare som gör en mål som avgör allting och alla jublar, så beskriver han det själv som att han bara blir deprimerad. För han säger, han tänker i sitt liksom hjärta när han ser den här 28-åriga basketspelaren, det blir inte bättre än det här. Döden kommer snart. Och Woody Allens pessimism bygger på att vara ärlig med att döden gör allt vad vi gör i slutändan meningslöst. För allt kommer bli bortglömt. Allt kommer bli bortglömt om inte Gud finns. Vad än vi gör så är det så kortvarig, det har en så kortvarig signifikans som man fattar det väcker ångest när folk tänker på det. För vi lever egentligen i en värld fylld med ångest. Hela skapelsen är orolig som den här texten säger. Den suckar och våndas. Och i oss tror jag vi också gör det. För det finns så mycket att vara oroliga över. Det är klimatkriser, det är krig, det är elände, det är personliga kriser. Och dessutom är döden efter oss. Vad finns det för hopp? Men det Bibeln bygger hela sitt DNA på, vad dess, hela Bibelns mål är att säga att världshistorien kommer inte bara rulla på som den gör. Varför? Jo, för Jesu grav var tom på riktigt. Jesus dog för våra synder på riktigt och hans grav var tom och han uppstod från de döda. Och när Jesus uppstod från de döda så är det som att det kommer någonting från en annan värld, en himmelsk värld, en ny skapelse som tränger sig in i denna värld fylld av död och hopplöshet. Och in kommer Guds rike som sprider en ny skapelse, en nytt liv, som säger denna världens öde är inte död, det är uppståndelse. Gud ska göra upp med ondskan, Gud ska göra upp med döden. Gud är på väg. Och den vision han kommer med är inget mindre än upprättelsen av allting. Så i den här texten, i Romarbrevet, så är det som att Paulus betonar, det är inte bara att han kommer och gör liksom rädda små själar. Det Gud gör är en massiv räddningsprojekt. Där hela denna skapelsen som egentligen är så vacker men drabbad av så mycket som är stört ska också få räddas. Så han skriver så här i vers 19. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Så vad han säger där är egentligen att jorden, bergen, träden väntar på vad Gud ska göra med oss. Vad Gud ska göra med oss är det som att skapelsen väntar på. Men vad han säger efter är som att det Gud gör med oss spiller över in i hela skapelsen. Så han säger så här i vers 20. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vad Paulus försöker måla som vision är att när Gud kommer för att kommer med sin räddning, så är det som att Gud ska låta varenda centimeter, millimeter av denna skapelse underordna Jesu Kristi herravälde. Så visionen för den här skapelsen enligt den här texten är inte förintelse, men massiv förnyelse. Och det som Paulus säger, det här vill ni inte missa. All lidande i det här livet är jobbigt. Han försöker inte blunda för det. Men det som kommer har inget i jämförelse med vad som ska komma. Tänk er universums bredd och höjd. Det är rätt svårt att tänka det. Men tänk universums bredd och höjd. Alla liksom triljoner, om det ens är en siffra, vet jag inte. Är triljoner en siffra? Någon? Nej. Miljarder säger vi. Miljarder av stjärnor, galaxer, solsystem, alla små molekyler, alla små liksom bakterier. Gud har skapat en sån bredd med sån sjuk liksom detaljnivå, så det är liksom svårt för våra sinnen att ta in storheten och den här skapelsen. Men denna skapelsen har ingenting att mäta med skaparen. Höjden och bredden och djupen i Guds kärlek, i Guds hopp, är så mycket större än vad vi kan tro. Så i all evighet är vår framtid att få leva med denna guden som är så mycket större än vad vi kan greppa. Och det betyder att 10 000 år in i evigheten kommer vi blicka tillbaka och känna, oj vad lite vi förstod om vem Gud är här. 10 000 år senare kommer vi känna igen, oj vad lite vi förstod om Gud. Han är så vacker, så bra. 10 000 år senare, om och om igen, så kommer all evighet vi kommer få växa in i den kärlek som finns i Gud. Och det är det Paulus vill övertyga dig och mig till att tro på. Att vår framtid är ljus. Det finns lidande idag. Det finns olika begär i våra kroppar som vill åt olika håll. Men i slutändan så vill Paulus säga att det finns inget som kan jämföra med den glädje som Jesus kommer med. I andra Korintherbrevet 4 säger han, mina kortvariga lidande väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Och det är det vi kallas till, att blicka våra blickar mot det osynliga. Visst, det beskrivs hur skapelsen fortfarande suckar och våndas, och i våra kroppar kan vi känna både lidandet, olika begär som vill åt olika sätt. Våra kroppar suckar och våndas, men Paulus säger, en dag kommer befrielsen. En dag kommer friheten. Redan nu tror jag vi kan erfara frihet över depression och många olika svåra saker. Men en dag kommer någonting totalt. Och därför vill jag avrunda med detta. Bibeln kallar oss till hopp. Än en gång vill jag säga, det är så lätt att känna hopplöshet för vår värld just nu. Det är så mycket som är oroligt. Men det är just då vi behöver fästa blicken på vart världen är på väg. Vart världen är på väg. Världen är på väg åt ett särskilt håll, för Jesus uppstod från de döda. Och en av mina favoritpredikanter var en man som heter Tim Keller som dog av cancer. Och bara liksom några månader innan han dog så intervjuades han om vad han kände inför sin död. Och så sa han med sån värme, om Jesus dog och har faktiskt uppstått från de döda, då kommer det bli bra till slut. Och det är ett hopp att hålla fast vid. Och jag tror att just i en tid där det finns så mycket modfälldhet, låt oss bli ett folk som påminner varandra om det här hoppet. När vi möts och dricker kaffe, låt det normala vara att längta efter det som ska komma. För det kommer göra att vi ser på tillvaron med nya ögon. Det tar inte ifrån vad som är lidande och svårt här och nu. Men det hjälper oss att se det med perspektiv. Vart är världen på väg? Om Jesus har uppstått, då kommer det till slut bli bra. Och låt oss leva i ljuset av det där. För det ger oss hopp och befrielse i nuet av att Jesus har uppstått. Och jag tror att hans heliga ande är här och kan verka och förvandla i nuet. Men en dag ska Gud säga bort med cancer, bort med sjukdomsbesked, bort med tsunamis, bort med pandemier, bort med krig, för jag gör allting nytt. Om igen, det här är vad vi behöver som folk i oroliga tider. Ständigt påminna oss, för vi är kallade till vårt folk märkta av hopp. Det finns mycket negativitet ute nu. Låt oss vara röster som representerar någonting annat. Att det finns hopp. Och det allra sista. En av mina favoritteologer är en man som heter Herman Bavinck. En nederländsk teolog. Och han skrev en essä om skönhet i skapelsen som jag älskar väldigt mycket. Och han pratar om att när vi kollar på en vy som är så vacker, liksom en utsikt, det kan vara över havet, det kan vara över bergen, över träden, och man slås av i stunden vad vackert det är, så talade Herman Bavinck om att när vi slås av skönhet, så kallar han det är en profetia i skapelsen som utlovar att en dag kommer hela skapelsen vara i harmoni. Så han sa det som att när vi slås av skönhet, så är det som en påminnelse om det finns harmoni någonstans i världen. Det finns någonting som är vackert i denna världen. Och därför, när man slås av det vackra, låt det vara en påminnelse, just det, denna skapelse öde är inte förstörelse, inte förintelse, inte död, det är inte helvetet på jorden. Det är harmoni och Guds upprättelse av allting. Så när ni slås av det som är så vackert i denna världen, låt det bli som en påminnelse från Gud där skapelsen vittnar om hans härlighet. Att denna världen är inte på väg mot förstörelse till slut. Den är på väg mot harmoni och förnyelse. Låt oss be att Gud ska låta det här hoppet fästa sig i våra hjärtan och våra tankar och våra känslor. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig att du är nådefull. Du förstår oss när våra kroppar suckar och våndas i dessa tider, Herre. Och Herre, vi vill ha hopp. Herre, du ser vad vi har rädslor. Det är kanske rädslor för död, rädslor för vad som ska hända. Och vi ber helt enkelt att en enkel bön, att din heliga ande ska få bara komma över oss med frid istället. Så vi ber, kom heliga ande över oss nu. Kom heliga ande och liksom träng ut mörkret och rädslan i våra hjärtan. Kom heliga ande, förnya våra sinnen, våra tankar, gör dem till lydiga fångar till dig. Kom heliga ande, fyll våra hjärtan med hopp. Älskade Jesus, vi ber. Amen.